Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Ja, för alla er som kanske är 20 år eller yngre vill jag omedelbart sätta veckans gäst i korrekt kontext. För om jag läser upp följande klubbar förstår ni alla att det är något riktigt stort på gång. FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester United, Bayern München, Real Madrid och Borussia Dortmund. Det där är alla klubbar som Patrik Andersson antingen spelat i, jobbat för eller varit på väg till. Och i dagsläget kan man ju faktiskt argumentera för att det där är Europas absoluta giganter allihop. Patrik Andersson hann också med att vara briljant backbjässe i landslaget, Malmö FF och Borussia Mönchengladbach. Han är kort sagt en av de största ledarna vi har haft på fotbollsplanen, med närmast omatchad vinnarinstinkt och en frispråkighet som är uppfriskande nu så här efter karriären. Ja, det finns flera minnesvärda citat och anekdoter i denna intervju om både Bundesliga, svenska landslaget och Malmö FF. Vi lär oss bland annat att Patrik står till förfogande för Erik Hamrén, var han placerar sig själv bland Sveriges bästa spelare och hur han fick betalt i checkar. Något gammalmodigt när han spelade i FC Barcelona. Synpunkter på programmet levereras via Twitter där jag finns på Anders Sedhamre eller mejla anders@agendasattarna.se. Samma vägar gäller om man vill köpa en Agendasättarna t-shirt av mig. Och kolla gärna in hemsidan agendasattarna.se där ni hittar alla tidigare gäster. Sponsrar denna podd gör NordicBet fortfarande, spelbolaget som sätter höga odds, fair play och kundupplevelse på agendan. Tusentals spelmöjligheter när som helst på dygnet. NordicBet är alltid öppet. Du som inte har testat dem än kan få ett riktigt bra välkomsterbjudande. Öppna ett konto och ladda det med pengar som matchar NordicBet med 100% upp till 1000 kronor. Skulle du dessutom inte få in ditt första spel behöver du inte deppa ihop för det. Du får nämligen pengarna tillbaka om ditt första spel inte går in upp till 500 kronor. Allt om deras odds finns på adressen nordicbet.com. Och glöm inte där då att uppge bonuskoden AGENDA när du laddar kontot för första gången. Du ska inte heller glömma att du måste vara minst 18 år för att spela.
Här så, Patrik Andersson. Så, är du redo?
Ja, visst.
Välkommen Patrik Andersson till podden.
Tack så mycket.
Du, alla gäster får presentera sig själva först och främst i sin yrkesroll och vad de gör nu för tiden. Hur låter det när du gör det?
Jag skulle vilja säga att jag är entreprenör. Sysslar väldigt mycket som tangerar idrotten. Handlar mycket om att ge tillbaka mina erfarenheter. Och ge tips och stöttning till nästa generations idrottsmän.
Hur mycket saknar du fotbollen?
Jag saknar tävlingsmomentet och kan fortfarande få rysningar liksom när man ser eller när man hör Champions League-hymnen eller till exempel när man ser när landslaget får hyllningar efter fina insatser.
Hur ersätter man det där tävlingsmomentet i ett civilt liv då?
Alltså det är en väldig utmaning och jag har inte hittat det nu utan jag upplever att i dagsläget så är det väldigt mycket att jag ger av mig själv. Men kanske inte riktigt om vi pratar idrott får tillbaka så mycket som jag skulle vilja. Men då krävs det att man har den rätta utmaningen också. Det är svårt när man liksom tidigare levde ett liv där man verkligen tände på gränserna och kunde mäta sig mot de bästa. Där det handlar om att vara bäst. Eller framförallt att ha inställningen att vara bäst, men sen är man kanske inte bäst i alla momenten, men inställningen måste vara det.
Om du blickar tillbaka på din karriär, är du nöjd över din gärning totalt sett?
Jag hade ju fördelen, jag växte upp i Bjärred, det är ett litet samhälle norr om Malmö och det var ju väldigt mycket spontanidrott och sen hade jag ju turen att Vi hade ju inte den träningsdosen som man har idag, utan jag lyckades kombinera bordtennis, basket, handboll, fotboll då fram till jag i stort sett var 13-14 år. Då var det mer att turneringarna tangerade varandra, så man var tvungen att göra valet då. Va? Men fram till jag då flyttade in till Malmö när jag var 17, så tränade jag bara 2 pass i veckan. Va? Men kombinationen av alla de här idrotterna gjorde liksom att jag fick en väldigt allsidig träning, vilket har stärkt mig i min fortsatta resa, tror jag. Går man in sen och tittar på karriären i sig liksom, alltså, jag kom ju med som 14-åring i Bjärreds A-lag och kom in i seniorfotbollen väldigt snabbt och fick den fysiska biten och att ta plats liksom. Ta plats för att utvecklas. Och sen då den här traditionella via distriktslag och ungdomslandslag då. Och sen då flytten in till Malmö då som 17-åring. Va? Sen i Malmö då krävs det ju att man har en ledare som tror på en. Och det gjorde ju Roy Hodgson. Jag tog en ordinarie tröja när jag var 17 år liksom i MFF och spelade då med stora delar av stummen då i landslaget 90-94. Va? Så jag fick ju framförallt då en väldigt bra vardag då med att få verka och träna med väldigt duktiga fotbollsspelare då. Och sen då en resa även internationellt då. Jag kommer ihåg, mötte ju Inter Milan då som 18-åring då mot Matteus Breme. Vem var det mer? Klinsmann, va? Jag och Stefan Svart spelade på mittfältet där. Kommer ihåg mot Lothar. Jag var 18, han var 20 och vi slår ut dem då i första omgången i Europacupen. Alltså, med tidig ålder så fick jag ju möta Europas bästa lag, va? Sen en stor skillnad tror jag idag också, även det är ju matchningen liksom. Vi hade ju turnéer liksom med Malmö då, att på vårkanten var ute minst 3 gånger i varje fall på våren och spela turneringar mot väldigt bra lag. Parallellt med detta så hade man ju internationellt motstånd då, med antingen om det var U18-landslaget eller senare då U21 och OS-landslaget, vilket gjorde att man var tidigt där. Och med där menar jag, man var etablerad seniorspelare väldigt tidigt. Vilket jag upplever idag. Där är man inte riktigt där riktigt. Där är vi talang. Är vi talang när vi är 24 liksom. 25.
I dina ögon, utöver din DNA, din pappa Roy var en framgångsrik fotbollsspelare. Vilka egenskaper hade du som gjorde dig till en av Sveriges mest framgångsrika spelare, får vi säga?
Framförallt inställningen, tror jag. Och sen var väldigt duktig på att läsa av spelet, att förutse situationer eller att se situationer tidigare. Sen var jag väldigt duktig på att styra mina lagkamrater, vilket gjorde att alla fick en enklare resa liksom. Att genom att sätta mina medspelare i rätt positioner så minskade också min arbetsbörda, för att det var stängt liksom.
Men inställningen och ledarskapet som du talar om där, är det medfött på något sätt, eller känner du att du fick jobba upp det där?
Jag tror att antingen har man det eller så har man det inte. Det handlar ju mycket också om vilken acceptans man har i en grupp. Ju. Det är ju någonting som man förtjänar. Liksom. Och det handlar ju om pondus. Ju. Det är just acceptansen. Nu kan man ju få dels hur man är som människa, hur man funkar i gruppen och hur man står upp. Eller så kan det vara av ens fotbollskvaliteter. Va?
Kan du inte jämföra klubbarna och mentaliteten som fanns i de 3 klubbarna som du representerade i huvudsak? Borussia Mönchengladbach, FC Bayern såklart och Barcelona. Vi börjar med lilla Mönchengladbach.
Mönchengladbach kom ju rätt skede av min karriär. Jag var 22 år när jag kom till Bundesliga. Och fördelen var ju att jag hade ju spelat ett hemma-EM. Jag var landslagsman. I Tyskland handlar det ju väldigt, det är ju en otrolig hierarki där, va? Du måste vara accepterad i gruppen liksom, va? Och sen ett plus var ju att Martin Dahlin fanns ju i klubben, va? Men Rolf Rosman då, som var manager, hade ju följt mig på resan också i landslaget, vilket gjorde då att jag hade vissa fördelar när jag kom dit. Va? Borussia är ju en klubb som skördade väldiga framgångar under 70-talet. Ja. Vann bland annat 2 UEFA-cup. Sen hade man problem lite, och när jag kom till klubben så hade man ju precis, man förlorade en cupfinal, vet jag. Sen Han kämpar egentligen för att hålla sig kvar. Men där fanns potential i laget. Det var väldigt många unga där på uppåtgående. Va? Och jag kommer ihåg när jag kom dit så vann vi 4 raka matcher på hösten innan vinteruppehållet. Vilket då vi satt oss i en god position för att klara kontraktet. Och jag för mig i varje fall att vi landade på säker plats någonstans i mitten. Va? Sen kom ju VM 94 ju. Och med den framgången där, då märkte man ju en väldigt skillnad på vilken ställning man hade i Bundesliga efter det. Va? Trots att jag egentligen bara hade 5 veckors semester efter VM-turneringen. Eller 5 dagars semester. Så var man ung och man bara gick go with the flow. Liksom. Så jag spelade ju, i varje fall i Borussia kanske min bästa säsong där. Va?
På vilket sätt märkte du att din status hade ändrats som du sa?
Ja, men det var ju att komma dit där, med levererat i ett VM, vunnit ett brons liksom. Tyskland åkte ut i kvarten med under och brak. Så det märkte man direkt ju. Framförallt kanske i media liksom.
Skulle du säga att Borussia Mönchengladbach är en familjär klubb?
Då var vi ett väldigt tajt gäng och vi kunde liksom, vi slog alla lag hemma va. Men över 34 omgångar kunde vi inte mäta oss med de bästa. Sen blev ju för vår del då, för en liten klubb med små muskler. Vi kunde ju bara ta in 34 000 på Bökelberg varav 8 000 var sittplats. Så hemmamatcherna, trots att det var fullt, så genererade ju inte ekonomi till klubben. Så vi kunde ju aldrig mäta oss transfermässigt med de stora klubbarna. Men så länge, eller fram till Bosman föll kan man säga, då var vi med i racet. Men sen så kunde ju storklubbarna köpa de bästa inhemska, de bästa utlänningar och vi fick nöja oss med, jag ska inte säga andra sortering för det är fel ord, men alltså nivån under va. Och sen då när detta började öppna upp sig och vi började hitta då va, då slog vi sönder lite av den strukturen, den här, vad ska man säga, kompisgänget lite va, vilket gjorde att vi sen på sikt fick problem va.
Bodde du i Köln då eller bodde du i byn?
Först så bodde jag inne i Mönchengladbach. Sen flyttade jag ut till ett litet samhälle eller en förort som heter Hart. Ändå bara 10 minuter in till Bökelberg. Så när det var lugn och ro och en väldigt välskött förening. Liksom. Fantastiska supportrar. En av styrkorna i Bundesliga det var vi kunde ha. På grund av sin historik så var ju Gladbach otroligt stora i öst. Va? Framförallt då. Och vi drog ju väldigt stora skaror så vi kunde ha 25-30 000 fans med oss på bortamatcherna. Helt fantastiskt.
Om du då ska jämföra FC Bayern som var steget efter.
Bayern är ju en förening där antingen är man i familjen eller så är man inte värd någonting. Är du väl inne är du inne, men samtidigt där måste du leverera va. Där är du enbart för att leverera. Vad jag gillar med Bayern är ju dels historiken och framförallt kontinuiteten och sen framförallt att man har en struktur som man saknar kanske på många håll, att ta vara på kompetens, att göra en mix av de som har haft fina karriärer och varit med om det mesta och sen balanserar man upp det med skarpt affärsfolk. Va? Men framförallt strukturen på att fånga upp sina gamla stora spelare, det är man nog unik skulle jag vilja säga. Nej, sen komma till den miljön när jag lämnade. Jag måste berätta en rolig historia. Det jag kan sakna lite under min tur i Borussia, det var ju att jag satt på ett väldigt långt kontrakt. Ja. Det var ju så att man ofta förlänger i förtid. Va? Så jag satt ju på ett utgående avtal 2000. 1997 sitter jag och fiskar på Öresund och då ringer det i telefonen. Då är det Jupp Heynckes. Jag var tränare till Tenerife, hade precis signat för Real Madrid. Och han ville hämta mig till klubben och bygga försvaret kring mig. Och det var ju självfallet väldigt smickrande. Så vi tog kontakt med Borussia då, flög ner till Mönchengladbach och ville lösa mig från kontraktet då. Men tyvärr så stötte vi på patrull då. Vilket var kanske första knackpunkten i min karriär egentligen i utvecklingskurvan. Va? För när man måste ju ha en miljö kring sig i vardagen också. För att kunna själv bibehålla sin utveckling. Och framförallt att man ser att här finns en potential i laget, va. Men detta är 97, det är efter när vi börjar få lite problem i Gladbach liksom, i vår utvecklingskurva. Sen hade jag anbud 98, Paris, Dortmund, men då var jag lojal mot klubben också, så att fokusera på det. Va? Men sen 99 då när vi ramlade ur Bundesliga, då hade vi ett lag som inte var konkurrerbart, va? Så det var inte mycket att snacka om det. Va? Men då var ju dealen klar för Bayern. Och då kommer jag ju till en miljö där man bibehåller hela truppen. Vunnit Bundesliga överlägset. Man förlorar Champions League-finalen på stopptid. Om man förlorar veckan efter eller helgen efter tyska cupfinalen. Och komma till denna miljö med 20 landslagsmän då, det är en utmaning i sig, va. En fördel har ju varit att man har varit sex år i Bundesliga. Man vet vad det handlar om, man vet det mediala trycket. Men i München är det extremt ju. Att följas dagligen av 8 tv-team och 15 skriv. Det är något speciellt, va. Men det är den miljön jag trivdes i. Det var därför jag var där.
Var du på något sätt nervös när du vandrade in i omklädningsrummet där?
Nej, definitivt inte. Vi hade ju stött på varandra på resans väg otaliga gånger, va. Så, och sen hade jag ju... Jag hade ju FN-bärare också, som då var min kapten då i Borussia då. Han lämnade ju året innan mig för Bayern, va. Så, nej, det tyckte jag inte. Det är ju också ett sätt som man lär sig liksom vad det handlar om i Tyskland är att leverera liksom. Man måste ta plats, man måste ta för sig. Det går inte att vänta, utan du måste ta för det.
Men du var helt etablerad bland dina lagkamrater när du började med Bayern helt enkelt.
Ja, visst.
Kan man säga något mer om Bayern som är intressant? Det går ju, som du säger, vi är antingen med oss eller mot oss, eller hata oss eller älska oss, ja. Som det handlar om. Finns det någon arrogans i klubben, eller är det bara att de är så överlägsna? Hur ska man förklara det där?
Framförallt är man väldigt duktig att i rätt läge från led... Alltså det är ingen liksom... Det är vardagsmat om någon i ledningen är Hönes, Rummenigge eller om Beckenbauer kritiserar. Va? För det är legitimt. De har en historik, de vet vad de pratar om. Va? Det är vardagsmat. Men de hade en förmåga liksom i rätt läge gå in och sätta tryck på, alltså internt tryck på laget. Och då gjorde man det verbalt ut i press. Men det var inga konstigheter. Man var väldigt duktiga på det. Och så pang, nu får man vara på tårna liksom. Va? Det var ju, det är den klubben jag har varit i som där är optimala förutsättningar. Det är fantastiskt skött och organiserat. Men i gengäld så är det upp till spelarna att ge tillbaka. Och ge tillbaka genom att vinna titlar. Så det var en otroligt rolig, en rolig och utmanande tid att få mäta sig mot de bästa. Sen då framförallt att vi lyckades ju vinna 6 titlar de 2 åren jag var i klubben.
Det känns som FC Bayern kynne passar din inställning perfekt.
Mm.
Det här är en podcast från Expressen.
Om du då tar Barcelona och jämför med de tidigare två, hur låter det då?
Ja, Barça är ju någonting som man har känt att fan, det är någonting som finns där, lite mytomspunnet. Det är någonting som man inte riktigt kan röra vid liksom. Också en otrolig historik och spelare, va? Men kanske en helt annan, mycket sydamerikaner, stora namn. Inte helt enkelt, va? Och sen då självfallet med historiken Katalonien under Franco-tiden, betydelsen då, vad man representerade. Man representerade folket i Katalonien liksom, va? Och... När då under våren då, det visade, våren 2001 visade sig att Barcelona var intresserad och följde mig, va? Så var det, kände jag i varje fall att efter 8 år var att det var kanske dags att testa någonting nytt. Va? Får man chansen en gång så måste man ta den. Och jag kommer ihåg att det var efter Champions League-finalen så ringde jag upp åt Mar Hitzfeldt och bad dem att få lämna. Ja. Då sa jag han blankt nej. Men låt mig fundera över det. Vi hade 2 landskamper då, kommer jag ihåg, innan vi gick på sommarledigheten då. Låt mig fundera och så ringer de mig efter landskamperna. Och då gjorde jag det då. Då sa han nej, jag vill ha kvar dig i laget, va. Och det får du respektera. Och så tänkte jag, då var han ju lite omgärdad och lite rykten också om han skulle vara klar. Så tänkte jag får nog förankra det lite högre upp. Så jag ringde Olle Hönes då och frågade hur ser det ut här. Så sa han, du får respektera tränarens beslut. Fine. Sen tog det en timme så ringde de från klubben. Sa de att ja, Beckenbauer och Rummenigge har tagit detta beslutet. Får vi 75 miljoner så släpper vi det. Och sen på den vägen var det då.
Och hur gick det till då när Barca la det budet?
Ja, det kan jag inte, det vet jag inte liksom.
Var förhandlingarna långdragna? Kommer du ihåg det?
Ja, men jag kommer ihåg att i och med att när jag åkte över och gjorde klart mina personliga grejer med Barcelona, då hade Bayern redan startat upp sin försäsong. Men jag kommer ihåg att generellt Barca var väldigt sena. Under den veckan när jag blev klar så presenterade man 7 nya namn liksom. 8 ut liksom.
Var det lika uppstyrt i Barcelona som det var i FC Bayern?
Det var väldigt välorganiserat, men jag kan ju berätta till exempel att IT och så var ju väldigt undermålet. Jag kommer ihåg när man skulle få sin lön så fick man gå upp på kontoret. Så fick man en check. Tog jag checken, sen hade vi ett lokalt då, Barça La Caixa-kontor, 100 meter från kontoret. Gick man in och satte in pengarna på kontot. Så det kan inte vara lätt att hålla rätt på alla böckerna. Oj, där hittar jag en bok där. Oj, vilka siffror står där.
Och den här vinnarinstinkten som du upplevde så fint i Bayern, fanns den i Barcelona fast i någon annan skepnad eller någonting sånt?
Jag kan väl säga, om vi återgår till det tyska lönesystemet så var det så att 50% av din lön var du garanterad. Resterande 50% var baserat på att du var tvungen att spela 25 eller starta 25 matcher på en säsong, va? Och det är inte alla som gör det, va? Vilket gör att du kanske inte kommer upp i 100%, va? Så där blir ju liksom också en trigger liksom att det går inte liksom att luta sig tillbaka. Sen fördelen i de här klubbarna är att de belastas ju enormt. Så man spelar kanske en 65-70 till matcher. Vilket gör att i varje fall i Bayern har jag liksom aldrig upplevt en sån spets i bredden. Alltså en sån spets på bänken liksom. Otroligt liksom. Vi hade ju, idag ser du kanske att klubbarna på grund av ekonomin att det är väldigt dyrt. De har kanske 3 toppspelare. Vi hade räknat upp våra anfallare. Vi hade Mehmet Scholl, Sickler, Janko, Elber, Paulo Sergio, Roque Santa Cruz, Salihamidžić. Alltså, enormt. Det ser du aldrig idag. Men det jag upplevde i Barcelona var ju, vi hade ju den yngre generationen som var fostrad. Jag tänker, Xavi var ju där, Puyol då. Vi hade Luis Enrique som var väldigt drivande. Holländarna. Men sen hade vi spelare då som inte hade gjort anspråk på landslaget. De levde i en väldigt bra miljö, satt på bra kontrakt, va, och hade ett väldigt bra liv. Så där upplevde jag inte på samma sätt att man hade det drivet. Vilket var en nackdel. Plus Barcelonas transferpolitik när jag kom till klubben. Det var ju väldigt mycket att det nästan gick en kanal till Sydamerika, Argentina och Brasilien. Och klubben, när jag kom till klubben hämtade man ju Saviola, var ju det största namnet i Sydamerika då. Va? Så det berättigade kanske då en köpesumma på 250 miljoner, men fortfarande så hade han ju inte bevisat sig på europeisk mark. Sen tog man Rosenberg, ung brasse. Vi pratar 150 miljoner där. En kille som heter Giovanni, 180 miljoner, unga killar.
Han spelade i brasilianska division 2 idag.
Ja, och var och vände, han var ju Hull, va? Alltså, sen hämtade vi Christian Wall, fransk kille från Monaco, för också väldigt mycket pengar. Som efter 1-2 år, alltså Viola var ju kvar under hela min period, men de här killarna, de fick man ju ge bort, va? Bara för att bli av med lönekostnaderna. Så det kändes inte 100, det kändes som att sportchefen, det var en kille som hette Pereira, och han hämtade sitt. Sen hade man blivit av med en tränare. Sen Gaspar körde sitt race, presidenten. Så det var inte synkat. Barca blev först synkat när Laporta kom och framförallt Chiquibio i standard. Där man verkligen gick in och pinpointa. Okej, här behöver vi denne. Pang. Då fick man styr på det.
Men du var ju en bra värvning i teorin. Alltså en uppstyrd mittförsvarare.
Ja, för de pengarna i varje fall också som man betalade jämfört med Christian Wall. Va? Sen hade man ju börjat det här projektet. Utfasningen av holländarna. Fanchal då som var väldigt framgångsrik i sin första etapp där, hade ju i stort sett, om det var 8 holländare plus Littmannen från här, väldigt det inspirerande. Så man började fasa ut ju. Där var ju, när jag kom till klubben var det 6. Men sen den gick till Chelsea då, som hade ju Kluivert, Reitziger, Cocu, Frank de Boer, Overmars, som jag då spelade med.
Vem var den bästa spelaren under din tid i Barcelona?
Tyvärr så fick jag bara ett år med Vivaldo. För han gav vi bort till Milan efter en säsong bara för att slippa lönekostnaderna. Men det var en fantastisk, och framförallt hans vänsterfot var ju magisk. Alltså stöten på bollen och precisionen. Och sen hade jag ju Ronaldinho sista året. Ja. När han kom från PSG. Ja.
Var han så galen som alla säger?
Han var väldigt lugn. Jag delade ju rum med honom. Ja, han ville ha någon lugn och stabil. Inget styr. Han var väldigt fokuserad. Va? Sen är det ju svårare här, liksom, du vet att när man har vunnit allt. Att tänja på gränserna. Var, hur, vilket folk har du kring dig? Vem bromsar dig? Lite sådana grejer. Xavi hade ju påbörjat sin. Va? Iniesta kom 0-3. Va? De hade sina, man ska säga, sina bästa år efter jag hade lämnat klubben. En spelare som jag gillar väldigt mycket var Luis Enrique. Va? Philippe Cocu, väldigt duktig.
Om man ska tala i termer av favoritlag, Bayern ligger dig närmare om hjärtat än Barcelona.
Ja, jag har ju nästan, ska man säga, jag har odlat mina kontakter på väldigt håll. Va? Man kan väl säga så, visst, Barca är ju, Barcelona, det är ju där jag har återvänt mest liksom, och vistas ofta. Det är inte så att man, jag har varit nere i München, vad kan jag säga, senast var jag på invigningen på deras museum på Allianz, ja. Ja, i augusti i fjol. Och sen har jag varit nere där två tillfällen. Men jag har varit mer i Barcelona, och nu med tanke på också att jag driver Barcelona-kamp på Sverige, va, så har jag knutit banden mycket närmare där. Va. Men fortsatt har jag väldigt fin kontakt med Bayern München. Då är det kanske mer så att Borussia till exempel, där har man kanske inte den som man hade tidigare. Va, för.
Tillbaka till Bayern 2001 där, när ni vann den ligan på sista sparken.
Mm.
Det var ju en frispark. Du gjorde målet, ditt enda mål för klubben, va?
Ja, i tävlingssammanhang i alla fall.
Varför fick du ta den frisparken?
Dels var det ju så att vi hade ju duktiga skyttare. Jag sköt ju, när det handlar om kraft i Borussia, sköt jag alltid. Ja. Men i Bayern hade vi hade ju Tarnat, så han är en jäkla vänstra. Sen hade vi Effenberg som tog mycket. Sen hade vi ju Mehmet Scholl. Och Mehmet Scholl, Tarnat spelar ju inte. Och sen så satt ju Scholl, han var redan utbytt. Och Effenberg hade inte varit så framgångsrik med dem han hade tagit i matchen. Alltså. Så det var egentligen han som tog det beslutet. Så.
Jag har sett bilderna på hur det ser ut efteråt. Här. Du har berättat att det svartnar för dig.
Ja, nej, men det är sanslöst. När man ser ens medspelare, man ser bänken. Man tittar upp, eller i efterhand nu, man ser bilder på Beckenbauer och Rummenig och... Ja, det är sanslöst.
Är det bästa minnet, skulle du säga?
Det är kanske momentet i sig. Det mest känslosamma. Och sen när man ser nu i efterhand också, man ser sådana här... De visar från Schalke det här när de följer. De jublar först och stormar plan. Och sen så blir det tyst där. De tittar upp på storbild. Och sen då målet där. Så det är helheten, dramat i sig, va, som gör det så otroligt starkt.
Vilken var den tuffaste spelaren du mötte under alla dina år?
Ja, tuffast, alltså. Jag har mött så väldigt många bra. Ja, men alltså, svåraste att hålla koll på det var ju Brasilien. Första halvleken Brasilien 1994, men det var ju som helhet som de presenterade. Sen en Romario som spelade en fotboll, va, som inte fanns på denna planeten då. Va. Det svåra är ju också när de möter de här lite mindre spelarna, om vi tar en Messi idag. Va, ska man vinna, där kan man inte jobba med kroppen på det sättet, utan då måste man vinna duellerna på marken. Va, och komma in på dem är inte så enkelt alltid. Va. Det blir ju ofta att man ska värdera situationen och sen får man satsa på rätt läge. Va, men han var inte enkel. Va. Sen en spelare som ofta gjorde mål på oss. Det var en kille som heter Sean Dandy. Spelade i Karlsruhe. Jäkla näsa alltså, på att göra mål. Alltså. Sen var det också, med Borussia hade vi alltid problem med Stuttgart borta. De hade ju De hette det Magische Dreieck. Var Balakov, Bobic och Elber. Nu kallar de sig Tragische. Ja, jag har träffat dem lite nu. De var inte samma form som de, men de var ju fantastiskt bra de tre.
Om vi tar ner en några snäpp och talar om Sverige. Hur ställer sig Malmö i organisation, självbild, potential jämfört med de här klubbarna? För Malmö är ju en stor klubb i Sverige, får vi säga.
Ja. Jag vet inte riktigt. Det är väldigt stor skillnad. Både i förutsättningar och kompetens. Och det menar jag hur man bygger strukturer i organisationer.
Det finns ju ett underlag i Malmö, känns det som gör att det skulle kunna vara en toppklubb i Sverige år efter år efter år efter år.
Ja, men det är också... Det är också vardagen som utvecklar liksom. Det är ju... Vi pratade här innan om Manchester United, när vi kvalitetssäkrar upp ett lag till exempel som FC Köpenhamn, som då gjorde det väldigt bra då som lag och tog sig vidare då mot Chelsea sen i Champions. Oscar Wendt då, som var väldigt tydlig i danska ligan och hölls då som den bästa vänsterbacken där. Men sen fick han ändå stå tillbaka mot Safari i år. Vad säger det då? Ja, mitt jobb var ju då att se FCK mot de bästa lagen i Champions. Och då kunde jag liksom jämföra honom mot Abidal, mot Kohl, mot Christian Ansaldi, som en argentinare som spelade i Rubin Kazan. Och då ser man, ja, Oscar där, de här killarna är kanske två nivåer högre, va? Och så tittar man då, väljer Oscar att lämna FCK då, då går han till min gamla klubb, Borussia då. Och då har de ju Philip Derms på vänsterbacken som är lagkapten, va? Så han bromsar ju Oscars utveckling där. Nu har han ju fått spela och gjort det väldigt bra, va? Men i början hade han inte så lätt, va? Och då lär man sig då sätta in spelarna. Så det är väldigt stor skillnad.
Har du någon kontakt med Malmö?
Ja, men det är klart jag har ju. Jag har väldigt bra kontakt med Rickard Norling och sen framförallt min bror då som assisterar Rickard. Så jag har väldigt bra inblick vad som händer i klubben, va? Men det handlar ju också lite om strukturer. Liksom, jag nämnde innan Bayern. Där hade man en styrelse som var väldigt operativ på tre man. Det krävdes att en kanske bara kunde ringa ett samtal och så var beslutet här. I Sverige upplever jag, har man ett styrelsemöte i månaden. Och vad jag tycker då, så har man kanske inte komponerat de styrelserna. Det är väldigt mycket företagsfolk som kanske inte har, de är duktiga på sitt. Det ska man inte förringa. Men just känslan. Idrotten, fotbollen, vad handlar det om? Vad ska man prioritera? Vad är viktigt? Är A-laget det viktigaste eller är det de som om två år ska vara A-laget? De som snäppet under, var matchas de? Vilka lag stöter de på?
Skulle det vara intressant för dig att ha en beslutsfattande roll i Malmö någon gång framöver?
Malmö är alltid intressant.
Oavsett vad det är.
Inte oavsett vad det är. Jag pratar vi återigen om att få ut det mesta av sig själv.
Om vi talar lite om landslaget. Hur skulle du vilja beskriva stämningen i laget under dina 10 år? Var kapten 5 av de åren.
Mina år i landslaget speglades av en känsla att ska vi förlora idag så krävs det något väldigt mycket av våra motståndare. Vi kände det vi utstrålar liksom. Och den känslan vi hade liksom, att vi var väldigt organiserade. Sen kan man väl säga att det var ju vissa år där som vi hade väldigt, jag kommer ihåg, man tittar 92 till 94, sen hade vi ju lite problem med det kvalet efter. Och sen hade vi, om det var till 98, vad var det vi hade i Österrike, Skottland i gruppen. Så tyckte jag vi hade ett väldigt bra lag, va? Men vi förlorade 3 matcher med 1-0. Och tog oss inte dit, va. Mellan 94 och det kvalet så presenterar vi oss inte så bra. Jag upplevde att de åren så hade vi en väldigt, det var mycket, vad ska man säga, det var ingen kontinuitet riktigt i uppställningarna. Sen hade vi Vi var väldigt organiserade i varje fall. Och sen hade vi spelare som kunde göra skillnad liksom.
Kan man jämföra Svensson-eran och Lagerbäck-eran på något intressant sätt?
Min jämförelse som jag upplever det var ju att innan Bossman då tilläts det bara 3 utlänningar per lag, 4 i truppen. Vilket gjorde för att överhuvudtaget vara aktuell eller ta dig ut i Europa. Så var du tvungen att etablera dig ett topplag i Sverige. Sen landslag och sen ut. Vilket gjorde att när jag kommer ut då så är jag etablerad. Där finns en acceptans av tränaren förhoppningsvis, av ledningen i övrigt, fansen och även media. Vilket gör att man är där. Idag så går vi väldigt tidigt ut och upplever att många kanske inte har den bärande rollen heller i sina klubblag här hemma. Och man har inte det i landslaget. Och det speglar sig sen i sitt klubblag när man kommer ut. Man tar inte nästa steg. Det är få som har gjort det. Jag kan räkna upp det på en hand kanske. Om vi tar den långa då, självklart ju. Kim håller jag väldigt högt. Han har varit fantastiska år i Lyon. En fantastisk klubb. Mellberg måste jag ta in. Även om att jag önskat att han har haft möjlighet att spela i en riktig toppklubb under längre år. Va? Jag har verkligen unnat honom att få spela de stora titlarna. Nu blev det 1 år i Juve, men det är en väldigt komplex förening. Va? Sen ser jag inte fler. Toivonen är hyllad i PSV. Och sen har han lite problematik idag. En band har flyttat runt liksom, men aldrig kanske riktigt tagit nästa kliv.
Rasmus Elm, vad kan du säga om honom?
Rasmus har ju kvaliteter som jag tycker väldigt mycket om. Han har en fantastisk fot, han har en bra känsla för spelet. Men jag tror det är en spelare som verkligen måste känna 100% backning av sin tränare. Du upplever att han inte har fått i varje fall i landslaget. Va? Sen idag, jag kan ju inte klandra. Alltså, fotbollslivet är väldigt kort idag. Och då gäller det att göra maximalt av det. Va? Nu har ju Ryssland kommit in som en stor spelare. Och jag kan egentligen kanske inte säga hur kvaliteten är på ligan. Va? Men förutsättningarna om man tittar ekonomiskt är ju förmodligen fantastiska. Alltså. Så jag kan förstå att man väljer att
tjäna pengar.
Tjäna pengar, va? Och vi vet som sagt inte vad som händer imorgon. Och då måste man välja efter de förutsättningarna som man har. Va? Men i Rasmus fall där, ja. Det blir spännande att följa. Och jag hoppas att han kan få backningen i varje fall i landslaget. Och framförallt hitta sin roll och sin position. För att kunna ta nästa nivå.
Är du orolig för landslagets framtid när Ibrahimovic lägger av? Det låter lite som det.
Som det har varit nu så är det ju han som gör skillnaden. Både vad vi ser göra mål och sätta andra i position. Va? Det handlar ju mycket om det här också. Vilka jämför vi oss med? Vad är målet? Tittar vi idag då på laget vi har idag. Vem har bärande roller i sina klubbar ute i Europa och vilka klubbar är det vi representerar? Ska vi då jämföra det med Spanien, England kanske, Frankrike, Italien och titta på ja, vilka spelar där, vilka representerar de, Tyskland, alltså då får man ett perspektiv också. Och det är den debatten man försöker vara med och driva. Man måste ha en mottagare, man vill ju ha en dialog för att ställa, vi är alla intresserade, vad är målsättningen? Har vi ett lag som kan vinna ett VM, ett EM. Har vi det? Inför Ukraina så gick vi ut och sa att vi åker dit för att vinna. Har vi ett lag som kan göra det? Vilka förhoppningar ska vi ge våra fans? Våra fans idag ställer upp för oss, eller har ställt upp för oss fantastiskt. Att få uppleva Kiev på plats. Att vara ute på ön där med svenskarna är fantastiskt. Va? Men vilka förhoppningar är det vi ger dem? Varför åker de dit? Vi åker dit för att ge en upplevelse. Jag åker inte dit för att de ska känna sig lurade eller besvikna.
Är det realistiskt, tycker du, att tro att Sverige ska ta sig till alla mästerskap i EM och VM?
Det hänger helt och hållet på lottningen. Ja, men lite som jag sa, om vi jämför oss med Österrike till exempel. Jag menar, det är många av dem spelar i Bundesliga. Bundesliga håller hög klass idag. Liksom. Det är de vi mäter oss med.
Du har ju känt som en oerhörd vinnarskalle naturligtvis. Förresten, var du värre än Roy och Danne?
Ja, alltså det är ju inställningen är en sak, vinnarskalle. Sen är det ju hur det speglar sig sen. Va? Det handlar ju mycket om prestationen också. Att man alltid levererar, oavsett om det är träning, eller om det är träningsmatch, eller om det är tävlingsmatch. Sen är det ju ett annat sätt hur det artar sig att visa sin besvikelse. Hur man hanterar det. Va?
Om vi talar om vinnarskallar, hur skulle du vilja placera Ljungberg och Henke Larsson och Zlatan i den kategorin? Man måste väl ha ett visst mått av tävlingsinstinkt för att komma så långt.
Ja, ju alla tre är ju grymma. Ja. Sen är det väldigt svårt att rangordna, men de hade ju inte tagit sig dit där de har varit eller är om man inte haft det. Vi är ju få som har haft det här lilla extra, och det har ju visat sig också i vilka klubbar vi har representerat och vilka vad vi har fått uppleva. Och det är det jag menar. Jag efterfrågar en struktur för att ta vara på den kompetensen. Ta vara på det hos dem som verkligen har varit och vänt och touchat kaklet. Det är ju så många som inte är i närheten där.
Så du vill ha mer inflytande är det du säger, eller?
Uppdraget är ju att ge tillbaka till svensk fotboll, och jag har ju en tro att vi kan göra det mycket, mycket bättre.
Kan du tänka dig att hjälpa landslaget på något sätt i samband med det?
Ja, står gärna till förfogande som ett bollplank eller i en framtida organisation. För att se till att de målen som sätts upp genomförs.
Är det någon som har kontaktat dig?
Det har funnits en dialog under rätt lång tid. Men sen känner jag också nu att Erik behöver lugn och ro också, full fokus.
Kan du placera dig själv på en topplista bland svenska försvarare? Du har 2 guldbollen. Glenn Hysén har 1 och Olof Mellberg har 1 till exempel. Sen får du placera hur du vill. Men hur ser det ut där i toppen? För du är ju rimligen med, det får du ju hålla med om.
Ja. Ja, men det är väl klart att jag är med där.
Kan du säga var?
Ja, men det är klart att jag är med i toppen.
Allra högst upp, eller?
I toppen.
Du har ett citat här. Ett toppcitat. Och det här är då ett citat ifrån en artikel, och sen kommer ditt citat. Olof Mellberg tar avstängde Patrik Anderssons plats på Turkiet i EM 2000. Efteråt frågar sig många om inte Mellberg ska fortsätta där istället för Andersson. Men lagkaptenen klipper snabbt av diskussionen med följande citat. Den frågan låter sig inte ställas. Mm. Det sa du.
Ja, visst.
Det känns som ett bra citat i fotbollsvärlden. Kan du inte förklara det?
Jag kommer ju från en otroligt stark vårsäsong där i Bayern, där vi slog ju Real Madrid i 3 av 4 matcher, och de går till final. Och sen så vinner vi tyska cupen och vi vinner Bundesligan. Och med det går jag in i bagaget då. Sen är det enskilda händelser i matchen mot Belgien, och framförallt en förberedelser. Och framförallt hade vi inte kanske optimala förberedelser på hela våren med skador på viktigt folk, och kanske prestationen i stort inte stämde för landslaget där. Så vi går in från ett avslutat, ett väldigt bra gruppspel till inte riktigt veta vad vi går in i. Vi har en Henrik Larsson som också. Och sen då i en match då mot Belgien där man blir varnad väldigt tidigt liksom, och det bär man med sig. Så jag kan ju erkänna idag att jag har ingen bra prestation där, va? Men det är en enskild händelse, och ställa en enskild händelse mot en hel vår där man då har presterat väldigt bra mot de bästa i världen.
Ett ganska slagkraftigt citat.
Mm.
Du, var placerar du Zlatan bland våra svenska spelare?
Ja, jag placerar honom som nummer 1. Med Henke tätt efter.
Vem är tre där?
Nej, men jag tycker om vi nu, i varje fall om vi tar från 90, det är svårt att säga. Alltså Brolin hade ju, han hade ju en väldigt kort framgångsrik karriär, va? Men han vann trots allt bara, han vann väl UEFA-cupen med Parma, va? Nej, men man tittar från då och fram, jag håller ju Jonas Thern väldigt högt, va, som spelare. Han förlorar ju någon Europa-cup-final, ja. Men säger i varje fall på de sista, från 94, efter 94 och framåt i alla fall, så är det, då håller jag Zlatan, Henke, jag och Ljungberg. Sen med Zlatan som ettan och Henke precis skavar han på hälsenorna. Det är ju, och sen kan man då tvista om det andra.
När Ibrahimovic är klar med sin karriär, jag tror att han kommer vara den största vi har haft då, någonsin.
Det tror jag.
Vem tycker att jag borde intervjua i den här serien framöver?
Jag är väldigt nyfiken på Per Zetterberg. Det är också en spelare som var väldigt stor utanför Sverige, men aldrig slog igenom riktigt. Men det var ju också när han var som bäst, ju. Då var vi ju ett, vad ska man säga, vi hade ett väldigt fint lag och vi hade en Brolin som bröt mönster med fria tyglar. Och Per är också en lite av den spelartypen som ska ha fria tyglar för att vara som bäst, va? Men vi hade inte plats för två, tror jag. Men det var ett fantastiskt aktat namn ute i framförallt i Belgien.
Lagerbäck sa en intressant sak om Zetterberg när jag frågade honom. Och han sa att han var den enda spelaren vi kände att vi inte förlöste riktigt, att vi inte fick till.
Ja, det är sant.
Bor Per i Sverige nu för tiden?
Jag tror han är i Falkenberg, alltså.
Sista frågan syftar tillbaka på namnet Agendasättarna. Hur vill du att folk ska tala om dig som fotbollsspelare och ska komma ihåg dig om 20-30 år?
Att jag alltid har levererat. Alltid leverans.
Tusen tack för att du ställde upp, Patrik.
Tack så mycket.
Agendasättarna görs i samarbete med NordicBet. Gå in på nordicbet.com för de bästa oddsen och de häftigaste spelen. Och glöm inte att du måste vara minst 18 år för att spela.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.